Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.
Hej och välkomna till lucka 3 i Kolla Svenskens julkalender. Månaden december kör vi ju ett avsnitt om dagen mellan den första och den 24. Och jag vill börja med att säga tack till alla er som har gett er in på Patreon och börjat lösa situationen. Det går ju toppen där inne och ni är superfina. Det är ju nämligen så att vi har kollat runt och insett att efter nyår kommer vi bara kunna göra ett avsnitt i veckan, så som det var innan podd blev kul, va? Om vi inte får in mer på Patreon. Men det kan ju ni lösa, därför kör vi en månadskampanj nu. Det är också så att vi har ändrat så att man ger per månad istället för per vecka på Patreon. Så om du var Patreon sen innan så måste du gå in och se efter om du kanske vill höja upp lite, eftersom du nu ger gånger 4 mindre än vad du gjorde innan då. Det är också så att det finns nya mål och nya nivåer vad man får och vad vi kan uppnå ihop där inne. Så ge in på patreon.com/kollasvensken. Alla som gjort det är ju hjältar. Vill inte du bli en hjälte, så säg. Du ser argument. Lös det nu. Lucka 3 är MLS och jag skickar över till mig, Jonte Tengvall och Johan Dykhoff. God lys!
Come on, you Swedish fans!
Hej och välkomna till lucka 3 av Kolla Svenskens julkalenders månad. Som vanligt med mig, Marcus Tapper, och The Tommy Söderberg, Tumma, Lasse Lagerbäck, Jonte Tengvall. Hallå.
Hello.
Och äntligen igen med MLS-expert och gäst Johan Dykhoff. Hej.
Halloj. Kul att vara med igen.
Ja, kul att ha dig här.
Välkommen.
Vi tittar ju in kanske så var nionde månad ganska regelbundet och kollar vad fan som pågår där borta.
Precis, få en dos galenskap var nionde månad.
Det är en helt annan sorts galenskap som man uppskattar liksom, till skillnad från det vanliga flödet man får.
Eller
hur? Ja, verkligen. Innan vi ska börja prata MLS måste du ju uppdatera, som alla gäster gör när de kommer tillbaka, om den viktigaste frågan. Vilken fotbollsspelare hade du helst gett en rejäl stämpling just nu?
Jag har för mig att jag sa Rafa Márquez någon gång tidigare, men om man ska försöka hålla sig till någon, till någon aktiv. Vad svårt. Jag skulle nog vilja stämpla det här domarteamet från Orlando New York City matchen, de som fuckade upp straffläggningen.
Stå och googla på. Vi måste återkomma till den matchen.
De gjorde ju hela straffläggningen. Det känns ju väldigt orättvist.
Ja, i och för sig, ja, de är liksom vad säger man, ingenjörerna bakom det där jävla spektaklet.
Ja,
så.
Exakt. Geni.
Eller hur?
Ja, verkligen. Vill man höra dig svara på hela frågebältet så finns ju det i ett gammalt avsnitt.
Jag
tänker att du slipper det provet en gång till. Men vi kan väl börja i den matchen, för det var ju där vår favorit MLS-spelare Anton Tinnerholm åkte ur den här säsongen.
Mm.
Vill du vandra? För jag tog någon slags snabb genomgång av allt som hände. Vill du göra samma sak så har våra lyssnare fått den från två olika håll.
Jo, men jag hörde ju det när du återgav den, och det var väl mina tweets du läste, så jag skriver under på den beskrivningen. Men om jag ska bara ta det liksom fritt ur minnet, så var det så att matchen gick ju till straffar. Mm. För det var ju åttondel var det ju i MLS mellan New York City UFC och Orlando, och då stod det väl 4 3 till Orlando inför sista, inför femte straffrundan så att säga. Och då så räddade Orlandos målis, som är en peruan som heter Pedro Gaese, han räddade straffen då från, vem var det, Castellanos tror jag, en argentinare i New York City FC. Och alla trodde då att Orlando hade vunnit, för det innebär då att det stod 4-3 och New York City hade inga straffar kvar. Mm. Men då kom ju då domaren på att nej, Gaese klev ut från mållinjen och blev därför varnad. För så är det att MLS lyder under 2020 års, vad det nu heter, laws of the game. Mm. Och där gäller fortfarande att man tydligen blir varnad om målisen kliver ut från mållinjen när det är straffar.
Just det som vi var lite förvirrade över, att man inte egentligen kan bli utvisad, fast det kan man där.
Ja precis. Men däremot, jag tror ju så att 2021 års regler som då MLS kommer följa från och med nästa säsong då, då gäller inte det längre. Men han blev då utvisad och så ville, och så blev då Orlando uppmanad, ja men byt in en reservkeeper då. Så då gjorde de det. Och sen han stod i målet och skulle han stod i målet och straffet skulle slås om. Då kliver domaren in och ställer sig liksom i vägen för bollen och pratar med varummet och får då klart för sig att nej, men det här, man får ju inte byta under pågående straffläggning förstås. Så då får han, Brian Rowe som heter reservkeeper, han får gå tillbaka till bänken och insätter dem istället han som byttes ut, som är en då argentinsk back som heter Rodrigo Schlegel. Så han ställer sig i mål, släpper in den första straffen, men då är det så att om Orlando sätter sin nästa straff så vinner de ju, för då vinner de med 5-4. Och då är det Nani som tar den, men han missar ju den. Eller New York City precis målis gör en skitbra räddning. Mm. Och sen fortsätter det då tills han Schlegel, som alltså är back egentligen, men står i mål för Orlando, räddar straffet från Gudi Thorarinsson.
Gamla Peking-bekantningen.
Ja, precis. Och då tror ju, av någon anledning så får alla för sig att Orlando har vunnit. Och det ser också ut som att domaren, eller han, jag tror till att domaren blåser såna här tre signaler som att nu är matchen slut. Men så kommer de på att nej, vänta, det står bara 5-5. Så då får ju då en Orlando, då får de liksom avbryta firandet och så får en Orlando kille kliva upp och skjuta då straffnummer, vad det är, 7 eller 8. Mm. Och han sätter den och så vinner Orlando till slut då.
Är inte det här typ så, hela det här händelseförloppet det absolut sämsta som kunde hända MLS? för att hela vinkeln alla hade på det, i alla fall på så Twitter och så, var ju med den här jävla pajasligan liksom. Så att det känns som det här var inte välkommet i MLS, just den här jävla straffläggningen.
Nej, alltså jag förstår att man tycker så. Alltså det var ju, i och med att jag har aldrig varit med om något liknande, och i och med att folk redan har en sån bild av MLS så blev ju inte mindre cementerad direkt. Och annars har det ju hänt knasiga grejer i andra ligor också, typ där i Bundesliga, där det var domaren hade blåst av för halvtid och sen fick kalla in spelarna igen för att det skulle slå som straff eller vad fan det var.
Så. Ja, det hände ju i Premier League när United spelade också.
Ja, det var så. Ja.
Nej, men det var just att med MLS så vill alla så snabbt dra, men vad fan är det här för ligakortet? Så att varje gång något sånt här händer känner man ju bara så här, nej!
Precis. Ja, nej, men jag suckade väl lite för mig själv och tyckte fan, nu blir det liksom en, nu kommer ju folk ha en field day på Twitter här och skoja friskt om att MLS är en jävla pajasliga, och så blev det ju också tyvärr.
Ja, det är tungt, men om vi ska backa bandet till i början av säsongen då och gå igenom lite svenskarna som finns där. Vi har väl 6 stycken, va, om jag minns rätt, från svenskkollen.
Jag fick det till 7 om man räknar med Magnus Eriksson som bara spelar halva säsongen.
Ja, just det, men då räknar jag inte med han, för vi brukar ju inte nämna honom längre. Men,
nej, just det.
Men hur har de skött sig i år och vilka spelar av dem?
Alltså de flesta har ändå varit, om man tänker, de som har varit liksom helt ordinarie är Anton Tinnerholm, Adam Lundqvist, Robin Jansson. Sen har Tom Pettersson har varit lite in och ut startelvan i princip hela säsongen. Gustav Svensson har väl i princip spelat när han varit tillgänglig, men han har varit borta en del på landslagsspel, och då har det varit så här karantänsregler när han har kommit tillbaka, så han har missat mycket matcher på grund av det. Och så han hade någon skada i början också. Axel Sjöberg har bara spelat 2 matcher och är liksom tyvärr jag ska inte säga att han är dålig, men han är en skugga av sin forna status i MLS, vilket är jävligt trist.
Hur gammal är han?
Han fyller 30 nästa år.
Okej, så han är inte liksom på väg ut på det sättet?
Nej, alltså, nej, han borde ha några bra år kvar, men nej, nu börjar det bli ett tag sedan han hade någon särskilt bra. Så det var 2016 han kom med i årets lag, tror jag. Men sen dess har det tyvärr gått ut för då. Det är trist. Jag har intervjuat honom flera gånger och är en jävligt trevlig och vettig snubbe, men sportligt har det inte varit några bra säsonger för honom på sistone.
No.
Det känns, har jag fel bild då, eller känns det som att det varit, kanske Tinnerholm borträknat, en ganska svag svensk säsong i MLS, eller?
Romy Jansson har faktiskt, han har varit bra, det måste man säga. Och han har fått väldigt bra, han verkar otroligt uppskattad bland fansen för att han är liksom, jag menar, Swedish Viking-grejen. Det har man ju anammat förstås. Men Adam Lundqvist, han har faktiskt spelat mycket. Jag tror han spelar flest minuter av alla i laget förutom målisen. Men ganska slätstruken säsong. Tom Pettersson har varit in och ut i ett väldigt dåligt lag. Gustav Svensson som sagt har inte spelat så värst mycket. Och Mange Eriksson, han spelade bara 5 matcher innan han lämnade. Så nej, inte det bästa svenska året i MLS historia direkt.
Nej, hur högt skulle du säga att man liksom... Jag tror vi pratade om det för typ 2 år sedan, att ändå svenskarna var... så här, ganska uppskattade efter några, så här, då var ju Zlatan där också, men att det var liksom några som köttade på rätt bra då. Hur högt skulle du säga att man håller svenska spelare i MLS-fotbollen nu? Liksom?
Jo, men alltså om man tänker de som ändå är ordinarie, de är ju, alltså jag skulle absolut säga att de har högt anseende. Alltså med Tinnerholm, han är ju extremt, han har ju extremt hög status, kommer liksom högt på. Alltså nu i år var det ju många experter som ville att han skulle nomineras till Defender of the Year och komma med i årets lag och så där. Tyvärr brukar ju ytterbackar brukar ha väldigt väldigt svårt att komma med där.
Jag blev rasande.
Ja, men och det var du inte ensam om. Du hade medhåll från flera MLS-experter. Men som sagt, det var 3 mittbackar som var nominerade till Defender of the Year och de kom också med i årets lag. De kör 3-4-3 ställer de upp med i årets lag.
Väldigt
MLS.
Härligt amerikanskt.
Nej, men för jag tänker så här, vissa ligor, vissa nationaliteter har man ju en sån, alltså jag vet att det börjar sätta sig nu till exempel att om ett ryskt lag värvar en svensk så blir det lite pepp typ för att det har varit många bra i rad. Så om vi säger att ett MLS-lag värvar en allsvensk spelare, bryr de sig då eller är det liksom en sån, oh här kommer en svensk?
Nej, det skulle jag kanske inte påstå. Sen kan det ju vara så att han kanske, alltså om man fyller en väldigt uppenbar lucka i laget, då kan det ju bli lite hype sådär. Ja, men äntligen har vi en bra vänsterback, eller äntligen har vi liksom en kille som verkar kunna göra mål eller sådär. Då är det klart att då blir det liksom lite extra uppsnackat sådär. Men kanske inte generellt att det är svensk sådär. Nej, det skulle jag nog inte direkt på. Så där, det är mer om det är mexikaner eller så, på grund av att det är massa mexikaner som bor i USA, eller om det är någon brassar i Orlando är väl en sån här grej. För det, tydligen är det, av skäl som jag aldrig riktigt förstått, så är det extremt mycket brasilianska invandrare i Orlando. Jaha. Mm-hmm. Så där blir brassar en stor grej. Men just svenskar, nej, det är lite så här.
Det var Kaká som var första där.
Ja, och Julio Baptista var där en säsong också.
Mäktigt.
Och Pedro Ribeiro som nu spelar i Västerås SK samtidigt. Så det är lite blandade
nivåer. Vissa gick uppåt efter MLS, andra lav.
Ja, eller
jag tänkte på, jag tror att du svarat även på det alla gånger fast det varit olika svar alltid. Men vilka allsvenska spelare skulle du vilja se i, eller tror du skulle passa in i MLS just nu?
Alltså en som var väldigt bra. Alltså, Haksabanovic har jag tänkt, men nu är han förmodligen alldeles för dyr.
Jag tror också att han är lite för bra / ung för att själv vilja gå till MLS.
Ja, jo, men han siktar nog högre än så, misstänker jag. Men vad har vi för några som skulle kunna göra bra ifrån sig där? Men så här, Alexander Fransson är väl ganska bra ålder. Mm. Kanske inte har varit så där dunderbra just det här året, men
skulle kunna ta ett sista liksom äventyr och lite fetare lön än i Allsvenskan, absolut.
Ja, men precis. Malmö måste ju finnas Ja, men så här Christiansen hade ju varit jävligt bra förstås i MLS. Mm. Så här Kiese Thelin som ju är liksom i frysboxen i sitt, vad är han är, Anderlecht i Ankara, va?
Ja, exakt. Och det är väl ganska klart att Malmö inte kommer ha råd att köpa loss honom, va?
Ja, ja men precis. Ja, men så kanske generellt såna där, alltså som liksom, såna som sitter lite dåligt, spelare generellt som sitter lite dåligt till med sina klubbar och som är utlånade, det tycker jag är ganska nice när MLS-lagen plockar, särskilt om de är i bra ålder sådär. Mm. Om det är någon 24-åring som tillhör någon hyfsad Premier League-lag men som liksom, som man vet, men han kommer ju aldrig få spela. Och som därför har varit utlånad två år i rad, men då kommer liksom, och så om då liksom Dallas eller Cincinnati kan komma in och plocka dem, det tycker jag är skithärligt i sådana fall, om de kan göra sånt.
Om det aldrig blir något i Everton, kanske Robin Olsen då? Han är inte det varit otroligt?
Varför inte? Det är, och nu är det mycket, nu när det kommer in massa lag till exempel, Austin kommer ju nästa år, de ska ju bygga en helt ny, en hel trupp liksom. Mm. Fan, de kan väl göra bra mycket, de kan väl, det finns väl sämre mål så här än Robin Olsen blocka in.
Verkligen. Jag funderade på det, för jag startade någon FM-save med New York City i slutet på FM20 när jag bara klickade runt på lite olika. Och då verkade det som att de så här nya expansionslagen fick ta några av mina spelare i början av säsongen. Är det så på riktigt? Hur funkar det?
Ja, precis. Expansion draft kallas det. vilket också är en så här jävla knasig MLS-egenhet. Men det funkar om man, det är som allt med MLS extremt invecklat, men enkelt uttryckt så funkar det så att de nya lagen får plocka, nu är det 5, tidigare var det 10 spelare från de befintliga lagen. Men då är det vissa, då exempelvis får de befintliga lagen då skydda 12 spelare tror jag det är, eller om det är 11, drygt 10 spelare från att kunna plockas. Så då, men då är övriga spelare som heter exposed för att kunna plockas. Och så finns det regler på att man får bara, om det är bara ett expansionslag, då får de bara plocka ett per lag och sånt där. Eller en spelare per lag liksom.
Men så de kan, alltså säg att New York skyddar sina 12 bästa. Mm. Då har de rätt att bara ta en av de andra liksom.
Ja,
det är
precis.
Ju sin.
Och spelaren har ingenting att säga till dem heller.
Va?
I och med att spelarna är ju, de är ju kontrakterade av MLS.
Just det.
Och sen är det ju det är ju rättigheterna som klubbarna äger, alltså rättigheterna till spelare. Det innebär när man lämnar en spelare så oskyddad i expansionsdraften, det är att man lämnar möjligheten till att plocka rättigheten till spelaren. Det finns allra mest extrema exemplet, nu, jag ska försöka hålla den här anekdoten kort, men det var väl när Montreal var expansionslag, och det måste vara 2012. Då var det så att Houston Dynamo, de hade en anfallare som hette Brian Ching, som är så här klubblegend, och han alla visste att den här säsongen blir hans sista då, 2012 då. Mm. Och då hade han gått ut och sagt att jag vill absolut inte spela i Montreal, ifall de väljer mig kommer jag lägga av, för grejen var att de hade lämnat honom oskyddad i draften. Men då var Montreals hela fröda, de tog honom ändå. För de ville kunna trada till sig en back, en kanadensisk back som Houston hade, som var ganska bra. Så då tog de Ching i hopp om att kunna skicka tillbaka honom i utbyte mot den kanadensiska backen. Så de höll liksom Ching som gisslan, och han fick till och med åka, alltså han var där uppe ett par månader, men han tradades tillbaka innan säsongen drog igång. Men han till och med spelade en träningsmatch mot Houston för Montreal.
De behöver liksom, spelarna behöver så fackligt ombud, eller liksom hela MLS behöver någon sån palmefigur som går in och bara, vad håller ni på med egentligen?
det har ju blivit lite mer på spelarnas villkor under, jag har ju följt ligan sedan 2009, och sedan dess har det har kommit lite mer sånt där som gör ändå spelarnas trygghet något större.
Ja.
Men det där finns kvar fortfarande, och sen är det även ofta så i expansionsdraften just att lagen plockar spelare, men sen trader de direkt de vidare till ett annat lag i utbyte mot pengar exempelvis. Mm. Så exempelvis var det så när Cincinnati var expansionslag, då plockade de en anfallare från Vancouver och skickade honom direkt till Colorado i utbyte mot, det var väl pengar och draftvalen och sånt där.
Men det kan alltså ändå vara så, om typ Alaska skulle skaffa ett lag. Att du kan ha så här drömmen och liksom bo i New York eller LA eller vad så här. Många har ju liksom det som sin stora livsdröm och så har de hamnat där. Och sen ja. Så blir det så, telefonen ringer. Hör du på planet, du bor i Alaska nu.
Det. Ja, men det är precis så är det. Och det är då det så det, och det är då dels i den här expansionsdraften, men sen kan det också bli som en vanlig trade under säsongen, att fan, vi behöver lite stålar eller vi behöver en målis, så vi har tradat dig till andra sidan kontinenten. Liksom. Det är bara packa och dra, du ska träna imorgon klockan 9 med ditt nya lag.
Det är verkligen galet att det kan gå till så på något sätt. Alltså.
Ja, nej, alltså om man jämför med hur det är i Europa, så är det är ju smått otroligt att spelare faktiskt går med på det överhuvudtaget.
Men förget spelare det här när de flyttar dit? Alltså jag tänker så, om man är så, de hör av sig från New York City FC och så är det så, du kommer spela hos oss, det blir toppen, fast egentligen så spelar du inte för oss, men det skiter vi i.
Alltså jag hoppas det. Ibland så kan, om det är stora stjärnor, då kan det hända att de skriver in sådana här no trade clauses, ja. I kontrakten. Mm. Som, alltså, jag antar, det finns väl egentligen fortfarande möjligheten att de skulle kunna trada spelaren i fråga, men då har liksom klubben och spelaren kommit överens om att nej, men vi tradar inte dig, du får bo i New York hela kontraktstiden. Vi kommer inte skicka dig till Vancouver eller så.
Det hade varit otroligt om LA skickade Zlatan till Vancouver.
Till Cincinnati eller så här, ja.
Nej, men för jag vet, det kan ju också vara åt andra hållet, att jag har ju en så här kompis som lirar i NHL och hans tjej pratar ju ofta om det, för de bor i Ottawa. Att så här, kan han inte bara bli tradad till något varmt lag, för att då helt plötsligt får de liksom boende i Florida eller något istället, liksom, för att det ska vara minus 38. Så man kan också få lyxen åt andra hållet också. Såklart.
Det är kanske en bra liksom karriärväg att gå in i ett sånt riktigt skitlag och bara hoppas på att få flyttas runt till bra ställen.
Ja, just det. Särskilt om man är lite savvy och vet att jag är ju vänsterback och nu spelar jag i Cincinnati först, men jag vet ju att Miami behöver en spelare på min position.
Precis. Eller så tar man, liksom, man räcker upp handen när de ska byta en mot något sånt draftval eller någonting. Men jag kan gå åt andra hållet, det är lugnt. Jag offrar mig grabbar.
Det var ju en, när var det? Här om år, någon vinter, om det var kanske senaste första gången, då var det ju han, vet han, Chris Mavinga, gammal Liverpool-back. Han spelade i Toronto, han stod ju och posade i en LA Galaxy matchtröja på Instagram. Mm. Då tänkte jag direkt, fan, nu försöker han fiska till sig en trade där. Men han är kvar, så det blev inte så.
Men annars, om man kollar den här säsongen, vad har varit grejen i MLS, om man kan säga så? Alltså, vad har varit det oväntade eller det stora? Liksom?
Alltså, det är ju som vanligt flera saker. Men alltså, säsongen den drog igång precis som planerat. Den drog igång 1 mars. Och så hann de spela 2 omgångar och sen fick säsongen sätta sig på paus på grund av pandemin då. Mm. Och sen dröjde det nästan 4 månader innan de började kunna spela igen. Och då körde de igång då i form av MLS is back-turneringen i Orlando på Disney World.
Klassiska bubblan.
Ja, precis. Så det var drygt 4 månader gick de utan spel. Och då innebar ju att MLS-poddarna fick ju verkligen slog ut på sig själva för att hitta något att prata om.
Don't tell us. Känner vi till?
Ja, det är klart att ni känner till det. Och ni kör varje dag. De kör bara kanske 2-3 gånger i veckan. Nej, men så det var ju en stor grej. Men jag tyckte ändå att den turneringen var ganska nice. Alltså, jag har hört från flera som tyckte att det kändes som en jävla liksom La Manga-turnering. Sådär, men jag tyckte den var ganska kul. Sen hade jag semester, så jag kunde liksom stanna upp och se matcherna och sådär. Mm. Sen var det 2 lag där som inte kunde delta, nämligen Dallas och Nashville. De fick ju dra sig ur, för de hade så in i helvete många coronasmittade spelare och ledare. Så man kunde liksom inte skicka in dem i den där bubblan, för då hade hela turneringen havererat. Liksom. Mm. Och sen då när säsongen återupptogs, alltså den vanliga grundserien då efter den här turneringen, som för övrigt Portland vann, då var det ju typ en väldigt, väldigt hårda restriktioner kring hur säsong kunde spelas. Det var liksom, alltså exempelvis till en början mötte lagen bara geografiskt närliggande lag. Jag tror fortfarande att det är så att lagen inte övernattar i samband med bortamatcher, utan de åker dit, spelar matchen och sen åker hem direkt. Mm. Och sen Till en början kunde också de kanadensiska lagen bara möta varandra. Och de är bara tre stycken. Så det var typ två månader fick de bara möta varandra. För det var en sån här reserestriktion mellan USA och Kanada på grund av pandemin då. Men sen har de här restriktionerna liksom lättats på. Så nu har kanadensiska lagen... De kan möta... De får spela sina hemmamatcher i USA. För amerikanska lagen får inte åka till Kanada. Så är det. Så det är Toronto spelar sina hemmamatcher inom citationstecken i Connecticut. Och Vancouver får köra sina hemmamatcher i Portland. Men det är ändå så att nu får de amerikanska lagen möta de kanadensiska. Så det är... Men sen är det också en massa matcher som har fått ställas in helt på grund av att det varit för många smittor. Typ Colorado, de spelar inte matcher på typ en månad. För det var liksom, det var en sån här jätteutbrott av corona i deras trupp. Mm. Och det innebar ju då också att så småningom insåg MLS att okay, alla lag kommer inte hinna spela alla grundseriematcher. Det innebar då att man ställde om från antal poäng till points per game för att avgöra slutspelsplatserna.
Just det.
Och så det innebar då att exempelvis då Colorado som har spelat mycket färre matcher, de hade möjlighet då att ta en slutplats genom points per game, vilket de också gjorde trots att de spelade så här fem matcher färre då än alla andra lag.
Men det är ju en ganska bra lösning på, alltså för det är ju ett problem att alla inte kan spela matcher, men då är ändå poäng per match är ju en rimlig lösning tycker jag.
Ja, men jag tycker också det. Det var väl liksom det bästa man kunde göra givet förutsättningarna. Så här. Sen när man tänker liksom annat under, som har liksom varit under säsongen, så det är ju lite kul att det är ganska så här flashiga lag som är kvar i slutspelet nu. Vi ska säga att det är en kvartsfinal kvar att spela när vi spelar in där. Det är nämligen Kansas-Minnesota. Vinnaren där får möta Seattle i semi och sen den andra semin är New England-Columbus. Så det enda riktigt så här liksom flashiga laget där är ju Seattle, hur flashiga nu de ens är. Det tycker jag är kul. Alltså, Galaxy gick inte ens i slutspel. Atlanta gick inte i slutspel. Vad var med för några? Portland som ju vann MLS Respect-turneringen. De rök redan i åttondelen.
Mm.
Philadelphia gick och vann grundserien. Och det ju, har inte heller historiskt varit något så här speciellt bra lag. Det är deras första titel någonsin.
Men kan Seattle kan alltså ta andra raka fortfarande? Det hade ändå varit något på Gustav Svenssons CV, får man ju säga.
Ja, absolut. Och just Seattle, de är rätt intressanta för de har spelat i MLS sedan 2009 och de har gått i slutspel alla säsonger. Och det är smått jävla otroligt faktiskt. Alltså det är en otrolig prestation med MLS smått mätt för alltså det MLS är ju en rätt så här, som man säger, ombytlig liga i vilka lag som brukar vara bra. Typ som exempel Atlanta som ju vann ligan 2018 och kändes helt jävla liksom ostoppbar då. De missar slutspel i år.
Mm.
Trots att så himla många lag gick till slutspel. Och liksom Galaxy som ju var ligans dominanter i början på 10-talet, de är ju hopplöst jävla dåliga nu. Och liksom, de har ju kickat sin tränare och misslyckats med värvningar. Chicharito gjorde så här två mål på hela säsongen och sådär.
Ah, vad...
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej Coop-medlem, vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik!
Deppigt att Chicharito har hamnat så snett. Ja. Det var ändå inte så länge sedan man tänkte att han fortfarande skulle lossna typ i Premier League. Liksom.
Ja men verkligen. Och han såg sig liksom som Zlatans på något sätt ersättare, även om inte alls är samma spelartyp. Och det har han ju verkligen inte lyckats precis än. Och är väl, tror jag, bäst betalad i ligan också. Så nej, han har ju varit en dunderflopp än så länge.
Ja, det låter ju verkligen som det.
Ja.
Är det något du har tänkt på den här säsongen, MLS? Jag inte. Vi pratar ju om det ibland, men det har ju mest varit så här. Ja, men Robin Jansson verkar stabil. Tinnerholm är galen och gör mål och blir världens bästa spelare utsett till varje vecka. Men annars har det väl inte varit så mycket, eller?
Nej, jag tror att det är det här. Att det var liksom ett stort hål och sen kom Disney World-grejen. Och sen så har liksom det mesta bara varit lite av en gegga för min del. Så det är svårt att följa säsongen ändå. Men är det de har fortfarande den här grejen, va, med öst och väst uppdelningen i slutspel och sånt.
Ja, precis.
Det är ju väldigt fascinerande amerikansk sportgrej.
Och jag tycker det är skitvånigt, för det som vi nu kallar för semifinal, som där då Seattle, New England och Columbus har kommit, det kallar ju de för conference finals.
Precis.
Så det innebär ju då att om man vinner den, då har man vunnit sin conference, och då får man liksom en buckla och så skjuter de konfetti över den och sådär. Och så är det liksom tänkt att man ska fira det, fast det är ju en match kvar, alltså finalen är ju kvar att spela.
Ja, precis.
Så jag har liksom aldrig riktigt bemödat mig att kalla det conference-final eller conference-semifinal. Jag kallar det kvart och semifinal, och sen i finalen, det är det här MLS Cup, alltså sista matchen.
Det är ett märkligt system, för det kan ju vara så himla mycket bättre lag på ena halvan av landet ju.
Ja, verkligen.
Och så kan ju finalen vara mycket mer ojämn än semifinalen i princip.
Ja, precis. Ja, men precis, och så blir det att det är något så här ganska halvdassigt lag från ena konferensen som har avancerat, bara för att
ja,
det var ett ganska dåligt år för Eastern liksom.
Ja. Ja, men det känns som det är ju samma med all amerikansk idrott, att det där systemet är så långt ifrån det man själv följer. Alltså när jag var ung följde jag ju också hockey, men då var jag också, NHL var ju så jävla märkligt jämfört med alla andra ligor på något sätt. Alltså allt är så konstigt. I fotboll blir det ju ännu mer, i och med att det är nästan bara MLS som har slutspel fortfarande, förutom några ligor som kör de här konstiga uppdelningarna. Men så här, det är alltid en sån annan värld verkligen. Men hur har det, för jag vet att vi pratade om för ett år sedan att MLS överlag kvalitetsmässigt rörde sig framåt, tyckte du liksom. Har det fortsatt åt det hållet, eller hur ser du att det står sig idag liksom?
Jo, men det tycker jag nog ändå. Alltså, jag tycker, om man ser till vilka spelare som lagen hämtar in, så tycker jag att det är en del värvningar som man liksom verkligen höjer på ögonbrynen åt. Och inte minst exempelvis då, alltså, att bottenlagen kan göra så bra värvningar. Typ då, ja, men Cincinnati som exempel, som ju kom sist i år igen, för andra året i rad då. Som är liksom mitt favoritexempel där är ju Jürgen Lokadia, som de lånade in från Brighton.
Ja.
Som ju, han är ju ingen stjärna i Premier League, men, alltså, men ändå, alltså, att Cincinnati, som de kom ju alltså dunder sist i MLS förra året, men lyckades låna in honom då, han är ändå en, ja, men, som sagt, ingen Premier League stjärna men han var bra i PSV, och har ändå, jag tror Brighton köpte honom för liksom, ja, men 100 någonting miljoner sådär. Och han har dessutom varit jävligt dålig i MLS. Det kanske också... Jag tror han gjorde mål i debuten, sen gjorde han inga fler poäng.
Men det känns ju ändå som, för dem som är kanske så här, säg 26, 27, 28 och inte riktigt blivit det de själva eller andra trodde, att det känns ju ändå som så här, till exempel Vela, även Zlatan såklart, men för att de har liksom öppnat den dörren att vad fan, gå dit och vara svinbra då.
Ja, och sen också en hel del. Det känns som att det har ju alltid plockats mycket sydamerikaner till MLS, framförallt från Argentina och Colombia. Men där känns det också som att man liksom hoppat upp ett steg i hierarkin, så man kan liksom plocka, ja, men typ stjärnspelare från argentinska ligan. Exempelvis så köpte ju Atlanta inför förra året han som var, tror jag, så här CONMEBOL Player of the Year från River Plate, som även han floppade faktiskt i MLS. Han var inte alls någon vidare speciellt bra, och han är nu såld till Saudiarabien. Så även där tycker jag liksom att man ser att okej, nu är det liksom inte bänknötare i bottenlag i argentinska ligan som går till MLS, utan det är liksom, det är nyckelspelare i River Plate och Boca och bra lag i Colombia, och Brasilien är inte fullt så mycket. Men jag tycker man liksom på bred front ser att fan, nu är det riktigt bra spelare som kommer in. Sen är ju fortfarande det här problemet med att de sämsta spelarna i MLS fortfarande är så enormt mycket sämre än de riktigt bra. Alltså att liksom Zlatan spelar med, Han får liksom lira med spelare som jag tror inte att alla nödvändigtvis hade platsat i Allsvenskan. Liksom. Mm.
Men kommer, tror du att de någon gång kommer skippa lönetak och designated och sånt som ändå kan vara lite av en broms när det gäller bredd i en liga? Eller kommer de liksom hålla fast vid det, tror du?
Jag tror att de i någon form alltid kommer hålla fast vid det. Mm. Just för det är, liksom, det är ju the American way att göra saker. Mm. Sen kan man alltid skruva på det. Ja, men okej, vi tillåter 5 designated players eller vi höjer lönetaket med x miljoner eller vi luckrar upp det här med hur en sån här snack som har varit mycket på, som har varit på senare år, MLS, är det här med akademisystemen och att vissa spelare eller vissa klubbar kan liksom ha sig geografiskt betingade rättigheter till spelare trots att de aldrig ens har spelat i klubben.
Mm. Det låter ju väldigt konstigt.
Ja, men det var ett sånt exempel under säsongen då New York Red Bulls ville signa en 16-åring som heter Caden Clark, som är också som är så här nästa supertalang i MLS. Kom ihåg vad ni har det först. Mm. Och då var det så att han är från typ Minneapolis eller någonting. Vilket innebär att han då hade Minnesota United hans rättigheter. Man har aldrig överhuvudtaget haft något att göra med Minnesota United eller deras akademi. Så då fick Red Bulls trada till sig hans rättigheter från den här klubben där han aldrig har spelat.
Bara för att han...
Ja, men så det är väldigt mycket sånt där. Och jag tror att den diskussionen som går i USA, det är snarare att okej, vi måste bli lite mer, hitta någon slags rimlighet i reglerna, samtidigt som vi dock vill ha... Oj, nu flyttar min telefon, inte så bra. Samtidigt som vi... Dock, alltså man vill ju ha en jämn liga. Man vill ha att Atlanta vinner ett år och sen missar slutspel 2 år senare och så där. Så man får liksom man vill hitta någon slags lagom nivå på de här restriktionerna, så att säga.
Ja, på ett sätt kan ju det vara en ganska fin grej med den amerikanska idrotten. Nu är som sagt, det är ju NHL och MLS som jag har koll på, men jag gissar att det är så i många sammanhang, men att så här med draftsystem och sånt, att det faktiskt blir olika lag som är bra i olika perioder. Att så här, Ottawa kanske är pissdåliga i 3 år i hockeyn och sen är de jättebra i 4, och att det kan ändå finnas något fint i det liksom.
Ja, jag håller med. Alltså, jag tycker det är skitkul att liksom att, ja, men som man känner nu att med där Seattle, som sagt, de har varit i, vad är det, 3 av de senaste 4 finalerna, men de borde liksom falla tillbaka snart, och så är de inte så bra längre. Och Cincinnati som har kommit sist 2 år i rad, men fan, ger det 3 år så kanske de är topplag i Eastern Conference liksom. Och då är det för sig inte så att just draften har ju ganska liten betydelse nu i MLS, men sen finns det här regel som att man får, det är någonting med att man får extra pengar och värva spelare för eller något sånt där, att det finns sådana mekanismer också. Men jag har inte riktigt, jag har fortfarande efter att, trots att jag följt ligan i 12 år, så har jag fortfarande lite svårt att liksom exakt ringa in vad det är som gör att lagen, att det är sån variation i, i liksom topp, vilka som är bra och vilka som är dåliga. Typ som Philadelphia vann i år, fan, de har varit helt jävla hopplösa för inte alls länge sedan.
Jag undrar om det här inte är liksom en stor, alltså de påverkar spelare som ska gå till MLS också, att de liksom, de bryr sig inte så mycket om vart de hamnar, alltså de vill bo någonstans som är nice. Men så här, det är ju ingen skillnad på lag och lag. Alltså det är inte som om man ska till, för alla som värvas till vad det nu kan vara, någon annan klubb i England, så är de alltid så att de presenteras och är så, ja, det här, det är sån anrik klubb med fin historia som jag såg på TV när jag var liten, bla bla bla. Det känns som att det bara är helt liksom bortkopplat, och man kan spela lite var som helst, bara man spelar i MLS typ.
Och jag tror att du har helt rätt i det. Och sen märker man också på liksom hur folk så här, i, om man tänker i Europa eller Sverige rättare sagt, hur de liksom pratar om MLS. Då är det ofta som att man pratar om MLS, inte de individuella lagen så här. Ja. Hur är spelstilen i MLS, eller hur är han vill spela i MLS så där. Det är inte liksom att okej, men han har gått till Cincinnati för han passar med deras spelstil. Det är liksom inte den diskussionen, utan MLS ses som en unison klump liksom. Trots att det förstås, det är en jävla skillnad på att spela i Seattle där de har 45 000 på läktarna kontra Dallas där de har 11 liksom. Och Dallas har en akademi som de satsar jättehårt på. Sen finns det lag som inte ens har någon akademi och så här. Så det finns ju enorma liksom individuella skillnader mellan lagen i MLS, som är sådana grejer som jag tycker är, jag som är som jag är, tycker att det är liksom viktigt att trycka på att amen, MLS är inte en sak. Alla lag spelar inte likadant. Alla lag värvar inte likadant. Alla lag har liksom inte samma filosofi kring precis allting. Utan det är liksom, precis som alla andra ligor, så finns det jättestora skillnader.
Det är ju sant, men nu har vi också precis idag fått lära oss att man går ju ändå till MLS. Det är ändå MLS som äger spelarna, så det är ju liksom ändå korrekt på något konstigt sätt.
Ja, det har du för rätt i.
Jag vill också slänga ut en liten bastning till Anton Tinnerholm, som när han var med här pratade ju ganska mycket om MLS som koncept. Liksom. Att så här, det är en annan typ av spel här och bla bla bla. Så jag har också hört många spelare som också, för jag fattar också att det är felaktigt, för att när jag har kollat på MLS, alltså det är ju väldigt olika matcher beroende på vilka lag jag har sett. Så jag håller ju med dig. Men spelarna borde vara bättre på att motverka den nidbilden liksom.
Ja, och jag undrar vad det är. Alltså jag köper det till viss del. Att, å andra sidan så brukar också spelarna få, alltså de får ju den typen av frågor så här.
Ja, det är sant
och, alltså,
kanske att man själv vinklar det så när man frågar, ja.
Ja, det är sällan de får frågan hur är det att spela mot Real Salt Lake? Liksom. Eller vad tycker du egentligen om pressspelet i Nashville? Liksom? Mm. Det är sällan, och det kan jag förstå, för det är väl ingen människa som bryr sig om det i Sverige, utom möjligen jag. Men det blir, ofta blir det ju så här väldigt, alltså när spelare håller till i lite så här exotiska länder, vilket man får på säga att USA och Kanada är, att då blir frågan ofta lite så här svepande. Ja, men hur är ligan då? Liksom.
Ja, men det måste ju vara samma som det om man spelar i Japan eller någonting också, tänker jag.
Ja, men liksom, exakt. Precis så. Precis så. Man, och det, vilket är fullt förståeligt. Alltså jag förstår att om liksom, fan vet jag, Gusten Dahlin intervjuar Tom Pettersson, då kanske han, och inget ont om Gusten, han är jätteduktig, men han kanske inte har sån järnkoll på MLS att han, och lyssnarna inte heller, att de är inte så intresserade av att höra hur bra inlägg deras högerback slår.
Ja, nej,
eller hur konkurrenssituationen är mellan Kansas målvakter eller sådär.
Men hur är skillnaden, alltså fotbollsjournalistiken i USA angående MLS? För jag vet att du lyssnar på en poddar och sånt därifrån. Är de också lite sämre pålästa om att inte den största sporten i det landet, inte ens nära, eller håller de ändå hög nivå liksom?
Jag tycker det finns, det är, alltså de som jag följer tycker jag håller bra nivå, och det är inte för att jag har sån fantastiskt bra smak, utan det är bara att jag uppfattar dem som kunniga, och såväl liksom, kan jag säga, taktiska analyser, och de har koll på transferrykten och koll på vilka värvningar som har varit bra respektive dåliga och sådär. Och sen finns och även bra koll på liksom europeisk fotboll, även om jag är otroligt ointresserad av att höra amerikaner prata om europeisk fotboll. Men jag lyssnar mer gärna på dem när de pratar om typ högerbacken i Cincinnati och hur bra inlägg han slår. Sånt tycker jag om att lyssna på. Och det tycker jag att jag liksom får tillgodosett genom de poddar jag följer. Sen är, om man liksom tänker så här, supportrar och deras kunskap, där kanske man liksom på gruppnivå kan se vissa skillnader. Så här att, folk har följt fotboll lite kortare tid än i Sverige till exempel. Alltså för exempelvis då i Minneapolis när jag var där förra året på semester, då, alltså de har ju inte haft ett professionellt fotbollslag alltid liksom. Nej. Det har funnits lag som har kommit och gått och bytt stad och sådär, som lag gör där, eller gått i konkurs, eller så har ligan gått i konkurs och lagen har fått vara på paus några år, sen har de kommit tillbaka. Så då är liksom, då säger sig självt att ens liksom, att fotbollskulturen får, den blir lite påverkad av att okej, vi har inte haft ett lag på 5 år, men nu har vi ett plötsligt. Så nu har jag har inte varit på en live-match på 5 år, medan vi som bor i Stockholm, eller förlåt, jag bor inte i Stockholm längre, vi som bor i Sverige, vi har ju våra lag som vi går på liksom. Där kan man också se skillnad. Och sen så här intressanta grejer, som att när jag var och såg då till exempel Minnesota United eller Galaxy, då var det folk som jublade åt Zlatan och sådär. Alltså Minnesota-fans, eller då vet jag inte om de var Minnesota-fans, kanske snarare var Zlatan-fans då. Och att folk har på sig, en annan så här skitintressant grej, att folk har på sig, folk går på fotboll iklädda tröjor för andra lag, eller typ landslagströjor, det ser man ju inte i Sverige. Alltså typ att man går på fotboll, så att man går på Minnesota United mot San Jose, och så har man en Milan-tröja på sig.
Ja, för att det är ens fotbollströja liksom.
Ja, men precis. Man är där i egenskap av fotbollsfan snarare än fan till hemmalaget typ. Så sånt där är också skitintressant att liksom iaktta, och som jag ändå tycker att man kan dra, eller man märker det på liksom på gruppnivå, märker man att okej, men det finns såna tendenser liksom.
Jag kan bara tänka mig hur konstigt det måste vara om man verkligen börjar så här brinna för ett lag och sen helt plötsligt kommer det så, nu byter de stad. Hej då.
Ja, precis. Eller oj, ligan gick i konkurs. Fan vad trist. Så här,
liksom. Ja, det blir ett nytt lag om 10 år då, som heter någonting annat. Får vi låtsas att det är samma. Alltså det är så konstigt. Man saknar ju också en sån statsrivalitet på något sätt. Alltså det finns ju inte den här naturliga ingången, tänker jag, som det gör i många europeiska fotbollsstäder, där det är så, vi kommer från den här stadsdelen och vi är arbetarklass och vi hejar på det här laget typ. Alltså den grejen är väl borta också.
Alltså viss stadsrivalitet finns ju exempelvis mellan så här Portland, Seattle och Vancouver, för att de är geografiskt närliggande.
Ja, men tänker, man stöter inte på liksom motståndarfans så på jobbet och sånt. Alltså den
grejen. Nej, är det inte alls på samma sätt som om man tänker exempel så som jag antar att det är med baseball i New York till exempel. Ja. Att där har man liksom, man har sina lag och de har varit lokalrivaler i, fan vet jag, 80 år eller någonting, och man står och, ja men som du säger, man bråkar vid kaffeautomaten om vilka som har bäst pitcher och
ja,
sådär.
Precis.
Det finns ju inte riktigt på samma sätt i MLS, i och med att det, så, det finns ju bara, det är väl bara två städer som har mer än ett lag, nämligen New York och LA då. Mm. Så nej, men det stämmer. Det är också en sån här grej som är stor skillnad jämfört med typ Sverige, där det kan vara liksom 5 lag från Göteborg i allsvenskan något år och så. Mm.
Om vi ska gå vidare från vårt knasbollsmålande av MLS och in i den här säsongen igen då. Hur tror du, eller vilka är favoriter nu? Hur är snacket inför sista matcherna?
Ja, men tyvärr är det väl så tråkigt att Seattle får sägas vara favoriter, i och med att de är liksom, alltså de har ett jävligt bra lag, de har liksom, ja, men ett rätt komplett lag, bra spelare på alla positioner. De är dock inte högst sidade av lagen som är kvar, utan det är väl Columbus om jag inte misstar mig.
Hur funkar sidningen?
Det är alltså det lag som kom högst i grundserien.
Aha, okay. Det är så simpelt.
Liksom. Högst sidat. Och det är också så att det högst sidade laget får hemmaplan i slutspelet. Så även i finalen. En lite udda grej. Men jag skulle säga att Seattle är favoriter. Och de får ju då möta antingen Kansas eller Minnesota i sin semi. Och ja, om Kansas vinner, då får Kansas hemmaplan och så får Seattle köra borta. Men om Minnesota går vidare så får Seattle hemmaplan. Och då blir det antingen New England eller Columbus i finalen då, för de är i andra semin. Jag gillar ju Columbus. De har varit väldigt bra i år och jag trodde på dem redan inför säsongen. Jag tycker de har också ett, likt Seattle, väldigt bra lag genomgående. Känns som att de liksom och bra tränare, känns liksom som ett stabilt lag som kan leverera när det gäller. Så jag har sedan tidigare tippat Seattle Columbus i final. Och jag tror det känns som att oavsett vilka Seattle får möta i sin semi, så om det blir Kansas eller Minnesota, så borde de ha rätt bra chans att vinna, tycker jag.
Då håller vi ju alla våra tummar för att Gustav Svensson tar 2 raka. För det brukar ju vara ganska sparsmakat när vi ska räkna ihop titlarna.
Ja, det är alltid skrapa de makedonska kuppen och sånt.
Ja,
precis.
Har du något mer du undrar om? Jo, inte, tiden flyger förbi när man pratar MLS alltid.
Ja, verkligen.
Verkligen. Men har du något mer du undrar om den här säsongen, Jonte?
Nej, inte direkt, tror jag. Det är väl det här med expansionslagen och sånt. Är det nästa säsong det kommer ännu fler, eller?
Ja, men det kan vi väl beröra också. Lite. Alltså, ytterligare en grej som pandemin har medfört är att expansionen av MLS har försenats.
För ja, vi skulle de in nu?
Det kommer ju två lag, inte Miami och Nashville, de har ju spelat i år som planerat. Men sen var planen att det skulle komma 2 till nästa år, nämligen Austin och Charlotte. Men Charlotte har blivit uppskjutet 1 år, så nu blir det bara Austin, för de hade liksom... Ja, men där var redan ganska mycket på plats. De har arena som kommer att stå klar till nästa år, och de har redan börjat bygga truppen och sådär. Så de kommer att spela från nästa år. Men då blir Charlotte året därpå. Och sen har också Sacramento och St. Louis skjutits fram ytterligare ett år. Så det blir då först 2020, vad blir det, 3 så de kommer.
Hur många ska de bli totalt? När stänger de liksom?
Då, med de här så blir det 30 och där tror jag att det kommer ta stopp, ja, åtminstone för ett tag framöver. Möjligen har de utökat till 32, men jag tror inte det blir fler än så. Och jag tycker redan att de är för många. Jag tycker redan att det är svårt att hålla reda på alla lag, så för min del får de gärna stanna vid 30. Och det är, för lite känns det också som att okej, okay, men en liga på 30 lag, hur bra kommer egentligen bottenlagen vara då till exempel?
Ja, nej.
Visst har NHL 31 va?
Ja, det tror jag fan att de har.
Hur kan man göra så?
Det är så jävla konstigt alltså. Men för att
MLS har ju ojämnt antal lag till och från liksom. Nu är de 26, men de har varit liksom 15 och 19 och 21 lag och så där under mina år som entusiast, så, och det är lite orent. Det gör ju att det blir olika många lag från respektive conference både i slutspel och så där, så jag vill ha det jämnt och bra. Och sen när de är 30 lag så tror jag att de kommer ändra till att de kör en Eastern, Western och Central conference också. Mm. Med 10 varje, det skulle väl bli liksom jämnt och bra, tänker jag.
Vilka kanadensiska lag är det av de här 30? Alltså är det bara, kommer det bara vara 3?
Ja, det finns ingenting som tyder på att det blir fler. För nu är det Toronto, Vancouver och Montreal.
Men det är konstigt att Ottawa inte har något.
Ja, alltså de har ett lag i USL, Atletico Ottawa, som jag tror ägs av Atletico Madrid. Skitluddigt. Och i och med att inget av de här 4 klara expansionslagen är från Kanada, så jag tror inte det blir fler. Så då blir det 3 lag av 30 kommer vara från Kanada.
Men hur ska de lösa slutspelet om det är 3 divisioner? De kan inte spela liksom öst mot väst träd och sen mötas i en final då ju.
Nej, det var en jävligt bra fråga. Det har jag faktiskt inte tänkt på.
Det blir riktigt avancerad liksom uträkning på hur man ska liksom bygga upp.
Men hockeyn är ju uppdelad i 4. Att Eastern har ju 2. Alltså Atlantic
Har inte de 3? Alltså 6 stycken totalt?
Nej, de har väl Atlantic, Metropolitan, Central och Pacific.
Gud.
Tror jag. Om jag minns rätt i alla fall, så tror jag att Eastern har 2 och Western har 2.
Men visst tävlar de bara East mot West i alla fall, va?
I slutspelet. Ja, till slut i slutspelet, ja.
Ja.
Men för övrigt, jag googlade fram det nu. Vet ni vad, det kommer ju ett tillag till MLS. Alltså Seattle ska ju få ett lag. Vet ni vad det ska heta?
Inte till MLS.
NHL. Nej, men till NHL, förlåt.
Ah,
Seattle Slapshots eller någonting.
Seattle Kraken, alltså som
havsmonstret.
Wow,
just det. Just det.
Otroligt alltså.
Det är ju roligare än de här jävla nya lagen som heter, alla heter FC eller United eller
de
så
som försöker vara riktiga lag liksom.
Ja, så det är Austin FC, Charlotte FC, St. Louis City SC och sen då Sacramento Republic, som jag hoppas att de behåller det namnet då. Och nu är det snack om att Montreal Impact ska bli Montreal FC. Det kom upp en nyhet häromdagen om det. Jag tycker det är så, jag fattar inte hur man kan liksom känna att jo, men det här blir en bra förändring. Vi fimpar vår liksom ändå något slags identitet och så blir vi bara helt så här, ett så här generiskt FC eller United eller så. Jag kan faktiskt inte begripa det.
Alltså jag kan begripa det annars, men inte om man spelar MLS. Då är hela grejen att man ska ha galet namn också.
Ja.
som jag vet att Anton Magnusson, komikern, har ett skämt om det, men hur det sinnessjukt är att det faktiskt är ett NHL-lag som heter Predators.
Ja.
Det är ju liksom en del av hela grejen också.
Ja, precis. Earthquakes heter ju San Jose MLS, alltså det är ju,
ja, det är lite fantastiskt. En naturkatastrof.
Ja, precis. Det är som att säga pest eller svält eller något sånt där.
Örebropesten. Ja, men det är alltid ett jävla nöje att snacka om det. Men ska vi snacka mer expansion och mer nästa säsong inför? För nu blir det inte så långt mellan säsongerna heller, va?
Nej, alltså ska vi se. I år så drog ju ligan igång 1 mars. Jag kan tänka mig att det blir en liknande nästa år. De har säkert redan släppt det. Jag minns inte exakt vad de sa, men det brukar vara någonstans. Runt månadsskiftet februari-mars brukar ju säsongen dra igång. Och då blir det en sån här härlig expansionsdraft då, i och med att Austin ska in. Så de kommer få plocka spelare från...
Hoppas Gustav Svensson får flytta.
Ja. Jag tror inte det är helt osannolikt alltså. För dels är jag nästan säker på att Seattle inte kommer skydda honom.
Han är för gammal.
Han är för gammal och vet inte om han har någon så här green card. Jag tror inte det. Så expansionslag brukar gilla att ta sådana här lite äldre och beprövade MLS-spelare.
Ja.
Så det är inte helt osannolikt. Alltså sen får han kanske absolut vill hem till Göteborg, så han kanske han kanske skiter i att Austin plocka så att ta mina rättigheter, men jag tänker gå till Blåvitt. Det kan ju faktiskt bli så. Men inte helt, jag håller inte för osannolikt att han skulle kunna hamna där.
Jag håller tummarna.
Ja, jag håller verkligen också tummarna, och så tycker jag att vi
som Gulag säger liksom.
Men jag tycker vi säger så och tackar för idag. Alltid så himla himla roligt att prata med Johan. Är det något du känner att vi missat annars?
Man kan väl försöka se, även om det är lite obekvämt tid, fan kolla på de matcher som är kvar nu. Det är ju bara, vad blir det? 3 kvar eller någonting. 3-4 kvar. Matcher kvar. Och inte minst finalen då, tycker jag absolut man ska kolla in. Den är 12 december. Så det börjar dra ihop sig. Det är om 10 dagar bara. Och försök liksom konsumera MLS som om det vore vilken liga som helst, tycker jag. Det blir mitt slutord.
Men väl rutet, och vi håller med. Tack för att du kom hit igen, Johan, och på återseende inom några månader då.
Yes, tack själva.
Ja,
tack.
Och tack Jonte också såklart.
Ja, jag tackar dig Johan. Dig tackar jag Johan.
Ja, vi hörs imorgon igen som vanligt.
Ja.
Ha det bäst. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.